Jag ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 12. Under högtiden fanns det ibland de några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: "Herre, vi vill se Jesus." Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: "Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa: "Det var en ängel som talade till honom." Jesus svarade: "Denna röst kom inte för min skull utan för er skull." Och Claes kommer berätta mer om från den här boken Ester. Vi kommer rakt in i kapitlet här, om man säger så. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, då sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar: "Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något kunglig värdighet just för en tid som denna." Då sände Ester detta svar till Mordecai: "Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen. Även om det är mot lagen, ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad." Och Mordecai gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom.
Ja, Guds välsignelse över oss alla. Och jag lovade att jag skulle säga någonting om Ester i början. Varför läser man ur Esters bok på fastlagssöndagen? Ja, det finns ju 2 skäl egentligen. Fastlagstiden tänker vi kanske, ja, historiskt har det präglats av uppslupen, glädje och fest. Ordet karneval har det att göra med fastlagen, fast vi kanske inte har någon karneval här. Det betyder egentligen farväl till köttet i ordet. Sen har det blivit något annat av det. Det vi har kvar hos oss är ju egentligen, ja, fastlagsbullen och fettisdagen. Men det är ju för att fastan ska börja. Och då skulle man ju avstå från viss mat under den tiden. Och det med Ester, det är ju så att folket där, det här är ungefär, eller lite efter det, vi läser ju här på onsdagar, läser vi i Daniels bok. Och det här är inte så långt efter de händelserna. Och i Perserriket, där fanns det ju en envåldskung. Och han hade bestämt sig för att han skulle ha en av de judiska flickorna som sin drottning. Och det var ju väldigt fint. Men hon var en fattig flicka, kan man säga egentligen. Hon bodde hos en släkting som hette Mordecai. Och den Mordecai var väldigt rädd om henne och ville henne väl. Men när kungen kallade och ville ha henne till sitt hov, då kunde man inte säga nej. Men vad som hände var att det blev en sammansvärjning mot hennes släkting Mordekaj och mot alla judarna. Och enda möjligheten för att få kungen förstå det, för han var envåldshärskare, det var om Ester eller någon annan vågade gå till honom och berätta vad som var färdigt, att han hade blivit lurad. Det var nämligen som man hade, precis som man hade gjort i andra sammanhang, fått honom till att bestämma att man skulle bara tillbe honom som var envåldshärskare och tillbe vid vissa tillfällen, som de sa, inte himmelens gud. Och det kunde ju inte en sann jude böja sig inför. Och då räknade de med att de skulle bli dödade den dagen det bestämdes, för det var straffet om man inte tillbad. Ja, de som läste Daniels bok känner igen motsvarande händelse i andra tider. Men det som händer där är att Ester, hon bestämmer sig för att jag ska gå in till kungen. Det var nämligen dödsstraff om man gick till kungen i eget ärende utan bli kallad. I alla fall kunde kungen bestämma att man blev dödad. Det var inte automatiskt. Det var tummen upp eller tummen ner. Och även om hon var drottning så gällde samma regel henne. Så hon tog alltså en risk att gå in där. Och på det sättet har hon blivit en förebild till Jesus. Därför att Jesus, han gav sitt liv till lösen för många. Och Ester riskerade sitt liv genom att gå dit in. Därför finns det med i dessa text bland annat. Sen handlade det ju också om att de fick order om att fasta, judarna, för att det skulle fungera, bön och fasta. Det är bakgrunden till det. Men jag ska inte lyfta fram mer om detta idag, för det handlar om någonting helt annat. Jag skulle vilja säga någonting om det som står där, att vi har Bibeln som källa för alla de här fina sakerna. Och vi läser många bibelord idag. Och de här bibelorden är väldigt viktigt, för då får vi reda på vad Guds vilja är i våra liv. Det finns bön, det finns tilltal, det finns livserfarenhet i våra liv, i vår gudsrelation. Men det är i Bibeln vi hämtar kunskapen om vad Gud vill i våra liv. Och därför så skulle jag stanna lite grann vid det. För tidigare i höstas, de som gott minne, vilket vi inte brukar ha när det gäller predikningar, så talade jag om detta i samband med nattvardsgudstjänst, om att Gud vill ha tillbaka sina älskade barn. Trots att vi är upproriska, trots att vi vill göra Gud onödig, med vi menar jag människor i stort, kanske inte vi som sitter här i våra liv, så finns han här. Och vi har det här bibelordet som står här framme nu. Ordet blev kött, det är Johannesprologen, och bodde bland oss, han som blev människa bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som ende sonen får av sin far, och han var fylld av nåd och sanning. Det finns en kraft i de här orden, därför det här talar om skapelsens början. För Jesus var med från början, står det i det här bibelordet. Och han kom till oss, levde som människa. Jesus var den frälsare som människan hade längtat efter. Han var kärleksbeviset. Och Gud älskar människan och gör sig till människan genom sonen Jesus. När han sen ger sitt liv på korset visar han att Gud själv kommer in i vårt lidande och tar våra synder på sig. Och Jesus frigör kraften i Guds nåd. Hans uppdrag är att presentera Gud, Faderns sanna väsen. Alltså Guds karaktär för oss. Alltså att han är kärleksfull, förlåtande, samtidigt som han är helig och upphöjd. Samtidigt som vi, när vi tar till oss detta, förstår att han är inte vem som helst. Det är inte någon man slarvar inför. Men när Jesus predikade första gången som står om i, så tar han ett stycke från Jesaja. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. En tynan veke ska inte utsläcka. Helt fantastiskt. För att nyckeln till att förstå Bibeln ligger i att vi har en helhetssyn på hur den Gud är. Han är god, han är kärlek. Grundbudskapen är alltid, han söker oss, han söker det förlorade. Och vill ha in oss i sin omsorg och i sin vila. Men Vi ställs inför ett val. Välj Jesus, välj livet. Redan medan Mose levde så fick han det här budskapet till folket. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Att jag har förlagt dig liv och död. Välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och din efterkommande må leva. Genom att du älskar Herren din Gud. Och lyssna till hans röst och håller dig till honom. Vi får en valmöjlighet. Välj liv, välsignelsen. Eller döden, förbannelsen. Och när man valde att ställa sig på välsignelsesområde så gick det bra. Utanför Guds vilja gick det inte så bra. Så att lyssna till Guds röst och hålla sig till honom är att ta det Gud säger sitt ord på fullaste allvar. Och det är fantastiskt att få göra det. För Bibeln återger väldigt många allvarsamma saker. Det finns jobbiga saker. Det finns sånt som verkar tungt och svårt. Därför Bibeln återger utan censur den verklighet som vi människor lever i. Det är tufft livet, men det finns hjälp att få för att det ska fungera. Och när vi söker välsignelse, alltså när vi lever efter Guds vilja, då upptäcker vi utvägar och stöttar varandra. Och det finns sådana som missförstår och missbrukar Bibeln genom att rycka loss texter ur sammanhang, ur kontexten. Men det är inte så vi ska göra. Vi ska söka Gud, vem han är, vem han verkligen är. Nu så talar vi om kärlekens väg idag. Och genom att ge sitt liv så visar Gud genom Jesus vad kärlek starkare än döden innebär. I Markus 10 så står det: människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus ändrar aldrig på grundbudskapet. Han tar inte bort några budord. Han visar på att synden var värd att straffas. Vi var egentligen värda straff, till och med i vissa fall dödsstraff, på grund av att vi gjorde uppror som människor mot Gud. Ingen är syndfri. Och den här undervisningen, Gamla testamentet, den har ett syfte. Men var inte alltid människorna förstod att syftet i grunden var omvändelse. Att man ska vända tillbaka till Gud. Men Jesus presenterar på nytt nåden och omvändelse som Guds metod för upprättelse. Men den metoden fanns även i Gamla testamentet. Han presenterar detta att lev nära Gud så lindrar syndens konsekvenser. Du får beskydd. Men kvar i synden i upproret, då har du valt att stå utanför det här beskyddet. Välj nu, välj Jesus. Men det fanns i Gamla testamentet. För så säger den höge upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossas hjärtan. Herren är nära dem som har förkrossat hjärta och frälser dem som har bedrövad ande, säger psalm 34. I Gamla testamentet berättas väldigt mycket om det här med det här firandet som de kallar för försoningsdagen. Väldigt vackert ord. Man ska försonas, man ska lämna av sina synder. De här stenarna som ligger här framme, som vi har kvar från tredsegudstjänsten, symboliserar detta. Man lägger av sig en börda, tar och lägger bort de här synderna man vill ha. Det finns symboler för det, och det finns i den judiska traditionen också. Man gjorde på någon viss dag på det viset. Men det var alltså en dag då liksom man renades, Israels barn renas genom offerhandling, och den ska gälla hela folket. Synd och orenhet ska utplånas. Man tog in försoningsblodet i templet och i det allra heligaste. Men Gud var tvungen att låta det här försvinna. Därför att folk använde det här bara ceremoniellt och trodde man kunde få förlåtelsen utan omvändelse, utan ändra sig. Och profeterna ser vi i Gamla testamentet, de faktiskt avskriver offrens verkan som det verkar. Men man återupptar det igen sen när templet byggs upp, men då har de inte kvar arken längre, den här symbolen för Guds närvaro. Ja, Jesu offer är uppfyllelsen av det här som händer i Gamla testamentet. Vi ska tolka Jesu offer, försoning genom Jesus i ljuset i Gamla testamentet, som en uppfyllelse. Han har gjort det slutgiltiga offret. Och det han visar oss är att vi erbjuds ett frikännande, nåd, förlåtelse, som är Guds gåva till oss. Och Guds förlåtelse total, den är en utgångspunkt för all kristet liv. Och vår gudsgemenskap bygger på det faktum att Gud har ett villkor för förlåtelse. Var alltid villig att själv förlåta dina medmänniskor. Det förstår vi av bönen Fader vår, som Jesus lärt oss att be. Han vill förvandla oss. Men förlåtelse är också vår gåva till andra människor. Det är inte bara Guds gåva till oss. Nåden har vi fått genom försoningen. Och det främsta botemedlet för alla trasiga relationer är den kristna kärleken. Och i den inryms en dimension av förlåtelse som är botemedel för att hela det som gått sönder. Och det här vill Gud använda. Och när han går kärlekens väg, Jesus, så är det för att han visar att det finns nåd. Det finns en förvandling. Det finns en kraft som vi inte riktigt räknat med. Evangeliet är nådens evangelium. Och vi har uppdrag att vara förlåtelsens budbärare för att ge ett helande budskap till våra medmänniskor. Och Jesu behandlingsmetod är ett utflöde av nåd. Förlåtelsen erbjuder den här helande kraften som läker, helar och förvandlar. Men det behövs omvändelse. Det står här, må Herren låta er växa till och överflöda kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför Gud, vår Gud, inför vår fader, och när vår Herre Jesus Kristus kommer med alla sina heliga. Amen. Och det läser vi från första Thessalonikerbrevet 3. Men jag skulle också vilja läsa Kolosserbrevet 1 som inte står här. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. För i honom skapas allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstare, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelse där förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapar frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och himlen. Så här på fasta söndagen, när vi ser framåt mot den tid som ligger framför här, så vet vi att Jesus kommer få vara med om väldigt många saker. Det kommer att vara ett triumfartat intåg i Jerusalem på palmsöndagen. Och människor kommer jubla. Men det kommer också att kännas som ett nederlag när han blir fastdagen, när hans närmaste kanske sviker honom för ett tag, och när han blir slagen och piskad, och när han blir avrättad på det mest förnedrande sätt. Och han vet om detta när han står inför denna vägen. Det är därför vi kallar för kärlekens väg, för han gör det därför att han vill. Han är inkarnationen av Gud här på jorden, och han vill visa att den kärlek som övergår allting annat, det är att jag vill ta allt detta på mig för att visa min kärlek till er. Och för att visa att det är någonting nytt som kommer in. Och det här är något underbart, något fantastiskt. Och jag har tänkt på många gånger på senare tid. Jag vill inte klaga på människor, men ibland så känner jag mig lite ledsen. Därför många kristna, de klagar på varandra. Och man tycker så och så. Den lever inte på rätt sätt. Eller den kyrkan och det samfundet, usch vad de har hittat på, det är fel. Och så nästan man gör andra bröder systrar till sina motståndare eller fiender. Men så är det ju inte. Visst, Man kan ha olika sätt att se på saker och ting. Och det får vi ha. Vi får leva med det. Men vi ska ändå älska varandra. För det är så fantastiskt detta vi har att erbjuda. Därför att kristendomen är inte en religion hur som helst. Utan en sann Guds tillvändhet handlar om en relation med himmel som jordens skapare. Som vill leva i oss. Som vill utstråla sin härlighet. Genom oss. Till andra människor. Och det är det här som är så underbart. För när Jesus gör detta för vår skull. Så vill han peka på att. När ni följer mina fotspår. Så handlar det om att vi har en gemenskap. Vi har en relation. Jag älskar er. Och ni får älska mig. Och då har vi inte tid med att hålla på och klanka på andra. Utan vår uppgift är att visa dem som inte tror. Och vi är alldeles för få som egentligen har denna relation och denna tron idag i vårt land. Vi behöver ännu mer tillsammans peka på Jesus som världens frälsare. Och kunna peka på att det är han som förvandlar våra liv. Och inte hålla på och klanka på andra. För det är helt fantastiskt att leva i en sån gemenskap. Där man känner att Jesus är den första i mitt liv. Och inte något annat. Vi är inte kallade att vara felsökare. Vi är kallade till att peka på Jesus. På hans förvandlande kraft. På hans kärlek. På den där omfamningen som vi får av bara honom. Så jag har en bön och det är att vi ska släppa taget om sånt där som spärrar oss. Och förstå att vi kallade till att vara vittnen i denna världen inför dem som inte tror. I vårt sekulariserade land. Jo visst, det finns låtsaskristna. Det finns sådana som inte vet vad det här innebär. Som kanske har namnet, Jesus namnet där. Men vi ska inte slå dem i huvudet med någonting. Inte ens med Bibeln. Utan vi ska leva det kristna livet. Och visa. Det finns någon som älskar dig. Och han bryr sig om dig. Och då förvandlas sinnen. Då förvandlas människor. Vilket erbjudande. Ska vi ta vara på det? Ska vi be om det? Att vi får följa Jesus på kärlekens väg. Och själva gå denna vägen när vi går genom livet. Låt oss be. Tack Jesus för vad du gjort för vår skull. Herre, när vi går in i den här tiden vi kallar fastetiden. Så vill vi gärna komma till dig och tacka dig för vad du gjort för oss. Och vad du gör för oss idag. Tack för att du finns hos oss idag osynlig genom din heliga ande. Och du vill ge oss mer av dig, mer av din kraft och mer av din kärlek, mer av din utstrålning. Herre, vi kan inte bli som du, men vi kan bli mer lika än vad vi är idag. Så hjälp oss att kunna reflektera den här kärleken, den här skaparkraften, den här ursprungskärleken. Så att människor dras till dig när de ser att vi älskar. Tack Jesus. Amen.
Vi ska avsluta med att läsa från första Korintierbrevet, kapitel 13, kärlekens väg. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag hade profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt och den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna, de ska upphöra. Och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer så ska det förgå som är till en del. När jag var barn så talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn. Och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men störst av allt är kärleken. Vi ber välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.